Amerikanska myndigheter upptäcker vid kontroll att vissa kinesiskt tillverkade växelriktare för solkraft innehåller dolda kommunikationsenheter utan tydligt dokumenterat syfte. De har alltså hittat hemliga odokumenterade chip i solenergisystem från Kina. Så växelriktare, det är en växelriktare är en komponent som används för att, hoppas jag säger rätt nu, att konvertera likström till växelström. Så att det är någonting som används i alla möjliga energisystem. I det här fallet så är det då solkraft, solproduktion. Så om man har ett solkraftverk eller ett vindkraftverk så producerar man likström, och då måste man omvandla det till växelström om man vill skicka ut det på nätet. För att nätet använder växelström. Så olika typer av system använder antingen lik- eller växelström, och man måste hela tiden konvertera mellan de här. Det är en väldigt samma typ av teknik, alltså växelriktare eller likriktare, tror jag det heter i andra riktningen. Det används i alla tänkbara sorters maskiner nästan. Så att det är särskilt såklart då sådana saker som batterisystem, värmepumpar, elbilsladdare, what have you. Och det finns då ingenjörer i USA, särskilda team, som plockar isär den här typen av teknik ner till sina beståndsdelar och granskar dem för att se att allt stämmer med specifikationerna. Men de har upptäckt att det gör inte alltid det, utan de har hittat odokumenterade kommunikationsmoduler i bland annat i de här växelriktarna och också i batterier från flera kinesiska tillverkare. Och de slår larm nu för att det här är ett problem. Vad gör de här odokumenterade kommunikationsmodulerna? Kan de användas för liksom fjärrstyrning, för att stänga av dem, en kill switch eller en sabotage? Och det är en prekär situation. På sätt och vis så är det ju helt normalt och helt i sin ordning, därför att alla sorters maskiner är så smarta och uppkopplade nu för tiden. Det är liksom standard att maskiner är uppkopplade på internet, även när det inte är uppenbart varför det ska vara så. Så i många fall så är det svårt att hitta alternativ nu för tiden som inte är uppkopplade. Försök att köpa en TV till exempel, en ny TV som inte har såna här smart TV, internet grejer. Det är massa grejer som jag brukar tänka på. Men också att vi kan komma tillbaka till fler exempel, men några grejer som jag har tänkt på i min vardag, att det är helt omöjligt att hitta liksom gammaldags, lite tekniskt enklare versioner av saker och ting. TV kanske inte är bäst exempel, eftersom en TV alltid måste vara uppkopplad och kommunicera med omvärlden på andra sätt. Och det finns alla möjliga tekniska orsaker till att det blir på det här sättet. Därför att från ett ingenjörsperspektiv så är det praktiskt om man kan gå in och justera mjukvaruaspekter efterhand. Därför att alternativet är att allt måste vara precis rätt från början, för att det är omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att göra ändringar efter att produkten har levererats. Så att det har delvis att göra med att mjukvara blir viktigare och viktigare. Och att man använder mjukvara för allt fler saker som tidigare gjordes med hårdvara, enkelt uttryckt. Och samtidigt är man listig och kapar kostnader såklart. Man sparar på arbete när man designar någonting och för över en del jobb på det som händer senare med mjukvaruuppdateringar och så vidare. Så att från ett rent mjukvaruperspektiv så är det på många sätt en rätt rimlig lösning. Och det skapar en fin inlåsningseffekt också, eftersom kunder blir beroende av att fortsätta ha kontakt med tillverkaren för att produkten de köpte ska fortsätta fungera. Så att företag har alla möjliga incitament att gå i den här riktningen. Så det är inte riktigt ett mysterium, och man behöver inte heller ha någon sorts konspiratorisk förklaring till att det är så. Men samtidigt är ju nackdelarna väldigt uppenbara. Att det skapar en sorts, till att börja med skapar en sorts bräcklighet. Funkar din maskin om den inte är uppkopplad? Kommer din diskmaskin fortsätta diska om internetuppkopplingen går ner? Alltså för 20 år sedan hade det varit en helt bizarr fråga, men sjukt nog så måste man tänka på det nu. När man till exempel köper en diskmaskin eller en tvättmaskin, därför att väldigt många modeller är nu bara med självklarhet liksom uppkopplade på nätet. Så det är så normaliserat nu att man ofta accepterar den här väldigt problematiska ordningen och istället jobbar runt den på olika sätt. Så att om man har säkerhetsdubier, det står om den här i artikeln att jag skrockade lite när jag läste om den, men det beskrivs i den här artikeln att om man har dubier kring en solpanel eller någonting som på någon kinesisk komponent, att den ska liksom prata med Kina och sånt där, så använder man sig av brandväggar, står det. Brandväggar runt maskinen, alltså nätverksmässigt då, så att den inte kan ringa hem, som det kallas, direkt till Kina. Och jag fattar inte riktigt, det kanske är liksom en sån här nyhetsanka, men det är lite komiskt, därför att för det första så är hela poängen att maskinen ska kunna prata med tillverkaren. Det spelar ingen roll om signalen går direkt till Kina eller på något annat, för att kan de överhuvudtaget prata med världen utanför, så kan de prata med vem som helst i vilket land som helst. Det är som ett enkelt tekniskt faktum, så brandvägg har inget med saken att göra. Och dessutom så finns då tydligen de här hemliga komponenterna som kringgår brandväggarna oavsett, därför att de har egna metoder att ringa hem, specifikt att de har såna här mobiltelefonchip inbyggda, så att de kan använda vanliga 4G eller 5G-nät helt oberoende av den så att säga, officiella kommunikationsinfrastrukturen som finns i maskinen. Ja. Så vi har en situation som faktiskt är skräckinjagande när man tänker lite på det, framförallt med den här antagonistiska politiska dimensionen med Kina, där då kineserna i händelse av en allvarlig konflikt förmodligen skulle kunna slå ut stora delar av västvärldens energiförsörjning. Och Gud vet hur mycket annat de kan slå ut. Eller till exempel sabotera viktig utrustning genom att skicka, till exempel låta den här växelriktaren skicka för stark ström, eller skicka ström i fel riktning och bränna ut kretsarna på någon av de andra maskinerna som är inkopplade. Alltså det är inte så svårt att tänka ut olika attackvektorer där. Så det är enormt farligt. Och vi pratade för ett tag sedan om frihandel och nackdelar med frihandel, internationell handel, och vi snuddade väl delvis vid den här aspekten, men det är värt att prata om särskilt, tycker jag, därför att eventuellt så är det kanske det största problemet av de alla. Vi vet inte hur stort det problemet är, men teoretiskt sett, om det exploateras, vilket det såklart kommer göra på sikt, så innebär att internationell handel gör att vi har elektronik tillverkad av våra fiender överallt i våra samhällen, i våra liv. Så förr så byggde de en femte kolonn av maoister som infiltrerade institutionerna och så vidare, och de var väldigt framgångsrika. Nu har de femte kolonner av mikrochip som har infiltrerat våra maskiner, som vi gladeligen har valt att installera i våra liv. Som så många gånger förut, så måste man ta sig från pannan och fråga sig vad tusan håller vi på med? Hur har det blivit så här, och finns det någon väg ut i den här otäcka situationen?
Ja, det är svårt. Så det är jättesvårt. Alltså de skulle kunna sätta stopp på Europa imorgon om de ville. Alltså dels på energisystemsidan. Tar upp det med solceller, men de har en dominerande ställning i flera länder, framförallt i Sverige på vindkraftsidan. De kan bara stänga av dem om du vill. Hitta på mycket kul. Och sen ska man betänka hur det ser ut i Europa när det gäller hamnanläggningar. De kontrollerar ju rätt många viktiga hamnar i södra Europa. Och håller på att lägga bud på hamnar i norra Europa. De bygger stora snabbtågsförbindelser i östra Europa. Till exempel mellan Serbien och Ungern. Och vi kommer säkerligen att se en elbilsinvasion i Europa. Alltså de öser ju ut sina nya elbilsmodeller. Som jag förstår är liksom ligger definitivt i frontlinjen och är otroligt mycket billigare än europeiska och amerikanska elbilar. Och alltså både de vanliga konsumenterna och företagare och regeringar i Europa har ju oerhört svårt att motstå allt det kineserna just nu glatt och villigt erbjuder. Men man säljer både kropp och själ åt djävulen.
Ja, Elbilar är en stor sak förstås. Det är ju mycket kinesiska elbilar nu som rullar på gatorna i Sverige. Ja. Helt obegripligt, helt ofattbart för mig. Hur man kan köpa en kinesisk elbil, men man ser dem överallt. Ett av de kinesiska elbilsföretagen nämns i den här artikeln, BYD. Det nämns med ett av de här företagen som har blivit påkomna nu med den här typen av kommunikationsutrustning. BYD heter en, Envision heter ett annat, och sen något som heter Hythium och en som heter Gotion. Det var de varumärken jag kunde snappa upp här som var nya i sammanhanget. Huawei har ju varit en... det har varit kontroversiellt någon tidigare. Jag har till och med pratat om det i radion. Att det redan finns lite restriktioner kring deras produkter i Europa nu. Och i USA då så förbereder sig diverse energiföretag för att bannlysa kinesiska växelriktare. Jag hoppas de förstår att det inte bara är växelriktare utan massa andra komponenter. Men tittar man bara på dem då så är det tydligen så att i Europa så finns det mer än 200 gigawatt solenergi som använder sig av kinesiska växelriktare. Vilket är ungefär 2/3 av all solenergi. Jag visste inte att det fanns så mycket solenergi i Europa, men det låter jättemycket, 200 gigawatt. Men så mycket. De kan stänga av 2/3 av all solenergi, säkert lika mycket av all vindenergi, om de har den här typen av fjärrstyrningsmöjligheter. Vilket jag för min del, man måste absolut förutsätta att de har, måste agera på alla sätt som om de hade det. Ja. Därför att det vore tjänstefel från deras sida om de inte hade stoppat in den här typen av chip. Det vore helt galet om de inte hade gjort det. Jag skulle definitivt 100% säkert ha gjort det om jag var liksom Xi Jinping. Jag skulle kräva det. Jag skulle skjuta alla som inte satte in sådana här fjärrstyrningskontrollchip i sina exportprodukter.
Nej, men jag tror det ingår ju i en... Alltså jag tror man ska koppla... Alltså, de har ju satt... Tittar man på solenergi så har ju produktionskostnaden för enheterna... Alltså den går ju mot noll nästan. Det är så otroligt billigt jämfört med 10-15 år sedan. Och samtidigt... Det är på grund av Kinas produktion. Och samma sak med satsningen på vindkraften. Det har inte varit så omfattande i Europa som... utan kineserna. Och vi ska utgå från att de har betraktat Europa och sett att den här stora gröna omställningen, den gör ju européerna svaga och sårbara i sig. Om vi då också ser till att börja sälja alla gröna energigrejer de vill ha, så tjänar vi pengar på detta. Och ovanpå det här så ser vi till att vi kan kontrollera det, så vi kan stänga av det om vi vill. Alltså, kineserna måste ha jätteroligt åt oss.
Ja. Problemet är såklart mer generellt. Det är inte bara energisektorn, utan det är all kinesisk teknik överhuvudtaget. Och all utländsk teknik, och inte bara utländsk teknik, även inhemsk teknik. All teknik kommer med den här typen av problem. Stort och smått. På den högsta nivån, en grej som jag har tänkt på. Jag har tänkt på det många gånger över åren. Det pratas om det ibland, men det förvånar mig att det inte pratas mer om det. Det var en incident för en månad sedan som gjorde att det kom upp till ytan lite grann. Men jag tänker på militär teknik. Och jag har alltid undrat, hur tänker länder när de köper till exempel stridsplan och stridsvagnar från till exempel USA? Därför att samma sak gäller ju där, att amerikanerna vore galna om de inte byggde in kill switches i sina stridsflygplan och vad det nu är för någonting. Och från mitt perspektiv som är liksom, jag har ett hum om en del tekniska frågor, framförallt inom mjukvara, så kan jag säga att det finns inte någon som helst chans att verifiera för en köpare att till exempel ett stridsplan inte har som hemliga komponenter utöver de som har deklarerat, särskilt inte på mjukvarusidan. Det är till och med så att det är explicit förbjudet för köpare att rota runt i mjukvaran, i till exempel amerikanska stridsplan. Och de senaste stridsplanen säljs ibland på villkor om att ja, så här, ni får använda det här men ni får inte tillgång till det här datasystemet, eller för ett exempel, det här mjukvarusystemet kommer vara påslaget i stridsplanen med så här telemetri, vi kommer samla in massa data genom de här sensorerna, men ni som har köpt planet, ni kommer inte få tillgång till den, till sensordata, utan det kommer bara skickas till oss i USA, så att ni som flyger runt där flygplanet i Sverige, ni får klara det utan sensordata från er egna flygplan. Så att det finns absolut ingen som helst möjlighet att liksom detektera huruvida amerikanerna spionerar på en eller kontrollerar ens flygplan eller sånt där. Vilket borde ju reflekteras i priset på ett eller annat sätt på den här produkten. Det borde finnas med i kalkylen att ja, men okej, om vi gör flygplanen själva så har vi åtminstone en uppsida på det sättet. Och sen en annan sån här fråga som jag tänker på, det är hur ligger det till med världens alla bilar? För att om man köper en modern bil, en Tesla eller sånt där, då är det ju officiellt att Elon kan stänga av den när som helst. För att den är helt mjukvarustyrd, det är som en dator på hjul och de gör uppdateringar hela tiden över internet. Men och generellt den här typen av moderna elbilar och sånt där, men andra bilar då? Var går gränsen? Jag tänker på min egen bil. Det är bland därför jag går och funderar på det. Liksom. Det har hänt en del på liksom regleringssidan mot reaktioner. Framförallt inom telekomsektorn. En viss uppstädning. Och också inom liksom halvledare. Gissningsvis i militära sammanhang. Det vore helt sjukt om det inte var så. Och jag har läst lite grann om så här kinesisk teknik i militära sammanhang, att man är medveten om problemet. Men energisektorn har halkat efter, till exempel. Men ytterligare en väldigt viktig sektor är medicin. Läkemedel. Vi hade en artikel på Bubblan. Jag vet inte om du var på Bubblan. Jag tror att du bor som skickade till mig om antibiotikaproduktion. Att liksom nästan alla antibiotika produceras i Kina och importeras till Europa. Vilket inte känns sådär superbra.
Nej. Nej, men vi är helt i händerna på dem på en oerhörd mängd områden. Så det kan man ju bara frukta att de kommer med någon sån här soft power grej som Sydkorea plötsligt kommer översvämmas av liksom kinesisk populärkultur också. Kan vi bli översvämmade av K-poppen från Sydkorea, så alltså det vore sista droppen med kinesisk pop också. Då ger vi upp, tycker jag. Går ut i skogen.
Flyttar till Saturnus.
Ja.
Ja. En grej som är viktig att tänka på, den här artikeln, den handlar ju om stora liksom, industri-solceller. Utrustning för konsumentbruk eller med småskaligt bruk, kanske om du sätter upp några solpaneler på ditt hus och sånt där, de granskas inte på samma sätt, därför att det anses inte ha betydande säkerhetsimplikationer. Men för en enskild person som har till exempel solpaneler på sitt hus, så har det enorma säkerhetsimplikationer. Men då måste man göra hemläxan själv, därför att de är explicit så tittar de inte i de här studierna som vi pratar om nu på de småskaliga systemen. Så att om du tror att du har en bra beredskap med dina solpaneler ute på din bug out location, kanske du behöver tänka igen. Har kineserna fjärrkontroll till din elförsörjning? Har de något sätt att verifiera hur det förhåller sig med den saken? Det är verkligen ingen enkel situation.
Nej, och det är elände som uppstår. Alltså masspanik kan uppstå när plötsligt en massa vardagsprylar slutar fungera. Den ska man inte underskatta. Alltså bilen hör ju till vardagsprylarna.
Ja.
Och vi börjar få rätt många som är hus som är beroende av solpaneler.
Ja.
Så att och en del skulle nog bli rätt störda om diskmaskinen bara lade av.
Ja.
Eller frysboxen.
Alltså jag tänker som sagt på det här med bilar. För bilar är så enormt centrala, och lastbilar och allt vad det är. Liksom. Om kineserna har något sätt att stänga av bilar generellt. Alltså jag tänker på min egen bil. Jag har en bil, och det är en riktig bil. diesel. Det är en Volkswagen från 2018. Och jag valde högst medvetet att köpa en som var äldre än 2020. För att 2019 var den sista årsmodellen där de fortfarande hade här mekaniska vred för allting. Och så. Från och med 2020 så blev Volkswagen totalt Tesla-ifierade. Där mycket flyttade in i en stor iPad som sitter mitt i bilen. Och med såna här små digitala touchskärmaktiga knappar på ratten och så vidare. Totalt idiotiska saker från ett användarperspektiv, men väldigt, väldigt vanliga nu. Nu har jag hört att Volkswagen just, de går åt andra hållet nu. De tar tillbaka lite mekaniska knappar och sånt där på senaste årsmodellerna. Så bra, men inte så betryggande från kontrollperspektivet, därför att förmodligen är det bara ännu mer datorer och skit under ytan, även om de fixar bättre knappar. Så tyvärr så tror jag att det skeppet har segrat liksom. Men så jag går och funderar på, jag som inte har en jätteny bil, men ändå liksom, det är klart det finns mycket datorer i en bil från 2018. Kan någon jävel stänga av min bil från Tyskland? Eller från någon annanstans? Jag tror inte det, men jag är inte helt säker. Och det stör mig lite grann. Jag tänkte på det, jag lånade en bil av en kompis här om månaden. Det var också en Volkswagen, men årsmodell 2024 tror jag. Och den kändes enormt modern och fin. Och den kändes precis som en Tesla att köra. Fast det var en bensinbil kändes precis som att sitta i en Tesla. Jättebra upplevelse på många sätt. Men det var också läskigt hur mycket kontroll den tog över hela körupplevelsen. Så det är alla de här miljögrejerna såklart. Att den ska styra en till att köra miljövänligt med såna här start-stopp-system eller vad det heter. Och sånt där. Och så, jag tänkte också på att farthållaren ställde in hastigheten automatiskt på bilen. Så den justerar upp och ner hastigheten utan att jag hade någonting att göra alls egentligen i bilen. Och sen så klagar den på mig till att köra för fort. Så den börjar pipa, ger sig varningsljud och säger liksom, stopp, du kör för fort. Och det, jag vet inte om det gick att stänga av den. Det var svårt i alla fall att stänga av den där funktionen. Oerhört irriterande. Men när man tänker på det från statens perspektiv, varför skulle man överhuvudtaget tillåta att bilar har kapacitet att köra snabbare än tillåtet till exempel? Alltså nu när det finns teknik för att stoppa det. Och det är en seriös fråga från min sida, för jag kan inte se något skäl för en politiker att tillåta det. Jag kan inte komma på ett enda argument för att tillåta det som är liksom riktigt rumsrent. Så att, ja, men jag själv tänkt så här, nästa gång jag köper en bil, då får jag väl köpa en bil som är minst lika gammal som den jag har nu, eller ännu äldre. Så att liksom bättre begagnade, välbehållna bilar från en svunnen epok kommer vara värda väldigt mycket pengar, gissar jag. Så, om, så länge de nu är lagliga.
Ja, om man befinner sig ute på landet, alltså haken med allt det här, det är ju det att även om man lägger sig vind, om man så köper en gammal Citra som man kan reparera med tejp och sytråd och ingen kan stänga av, så alltså faran är ju att alla andra, du är inte ensam i trafiken. Tänk dig själv om du kör på Essingeleden klockan 5 en fredag, kineserna stänger av alla elbilar som också då befinner sig ute, eller du är på väg ut förbi Roslagstull. Alltså de masskrascher som man kan uppnå på detta sätt. Det räcker ju med att en ganska liten del av bilbeståndet är elbilar av kinesiskt ursprung. Så sitter man liksom i skiten trafikmässigt i de stora städerna.
Ja. Ytterligare ett skäl att lämna städerna. Jag skriver upp det som nummer 183 på min lista här. Tack Boris. Ja, man får säga i slutändan då att det finns ett väldigt starkt och gradvis allt mer växande case för en mer nationell approach. Att hålla de här sakerna lite närmare och så här, ja, det kommer dämpa den ekonomiska effektiviteten, produktiviteten på många sätt. Men effektivitet till vilket pris? Och på vilken tidshorisont? Och för vilka antaganden om bibehållen samhällsordning eller internationell ordning? Jag måste säga att jag jag känner att jag vinns mer och mer av de här argumenten från den andra sidan. Min rabiata libertarianism till trots. Mm. Det skulle vara kul att höra hur våra lyssnare har hanterat de här sakerna. För jag är säker på att det är rätt många som tänker på det här. Som kanske till exempel har letat efter leverantörer som verkar mer tillförlitliga och så vidare. Jag vet att det är många som har egna solsystem. Vissa är till och med helt off-grid och sånt där. Skulle vara intressant att höra hur folk har tänkt kring de här aspekterna. Det finns säkert många, många bra tips. Berätta gärna. Skriv till oss eller skriv på BBS.